Og nu til udsendelsen Feed the World 1 om det globale madsystem, landbrug og FN's verdensmål. Fra Stockholm Resilience Center medvirker centrets nyudnævnte direktør Line Gordon samt forsker i landskaber og fødevareproduktion Sibel Kieros. Christina Grossmann Due indleder.
Jeg er på vej til Stockholm Resilience Center, og lige nu er jeg på Odenplan, en af stationerne på vej mod Stockholms Universitet. Solen skinner, det er varmt, der er masser af mennesker på gaden. Stockholm Resilience Center er et center for forskning i international bæredygtighed. Det engelske ord resilience betyder direkte oversat robusthed eller modstandsdygtighed. Centret, der blev etableret i 2007, har en international ledelse, men er svensk finansieret. Det er knyttet til Stockholm Universitet og det svenske forskningsakademi. På Stockholm Resilience Center er der fokus på forskning og tværvidenskabeligt samarbejde i socioøkologiske systemer. Det vil sige, hvordan vi som mennesker bruger, former og er dybt afhængige af de økosystemer, som findes på jordkloden. Derfor er deres eksistens og resiliens så vigtig. Centrets direktør har siden starten været professor Johan Rockström, som er specialist i vandressourcer i tropiske regioner. Han afløses per 1. august 2018 af Line Gordon, som indtil da har været vicedirektør. Jeg beder Line Gordon om at introducere det, der arbejdes med på Stockholm Resilience Center, og hvad der er det vigtigste perspektiv.
Vi jobbar väldigt mycket med samhällsrelevanta frågor och innovativ forskning på väldigt, som är väldigt tvärvetenskaplig. Det är väl vår starka nisch är just den här tvärvetenskapen och få ihop folk från olika discipliner och svara på den typen av frågor som vi behöver förstå för att förvalta vår planet på ett bättre sätt. Under senaste tiden så har jag jobbat mycket med just matsystemets påverkan på planetens gränser och även koppla ihop mat och hållbarhet och hälsa. Och det vet vi idag att mat är en av de absolut största drivkrafterna också för folks ohälsa och ökande mängd folkhälsosjukdomar och så. Men det är 800 miljoner människor idag som lider av undernäring och 2 miljarder som lider av övervikt eller fetma. Och det har ju också lett till att vi ser fler och fler folkhälsosjukdomar kopplade till vår kosthållning. Så att om vi ska klara att hålla oss inom planetens gränser så behöver vi en ordentlig omställning i hur vår produktion ser ut. Och vi behöver också då en ordentlig omställning i hur vi äter för att vi ska också leva ett hälsosamt liv. Vi jobbar väldigt mycket med ett initiativ som heter Eat Foundation. Som just jobbar, vi jobbar med forskning och de jobbar mer med länken mellan forskning och samhällsförändring i beslutsfattande och i praktik och i företagande. Så att koppla ihop den typen av forskning som vi har här med att det ska verkligen leda till samhällsförändring.
Line Gordon omtalar samarbetet med Eat Foundation. Det är en fond där etablerad i 2016 av den norska fond Stordalen Foundation. Fondet är känt för avhållelse av ett årligt internationellt forum med fokus på fødevaresystemer i globalt perspektiv. Her i 2018 blev Eat Food Forum afholdt den 11. 12. juni i Stockholm.
Så vad vi har varit intresserade av är ju hur får vi en hälsosam kost som leder till ett bättre liv för oss människor som också är hållbar på den här planeten så att vi kan producera den mat som vi behöver för en hälsosam kost inom planetens gränser kan man väl säga.
Också på Stockholm Resilience Center är fältet omkring fødevare meget vigtigt. Og er blandt andet blevet omtalt som helt fundamentalt for alle FN's 17 mål for bæredygtighed.
Og i dag er jo, forutom at mat er så centralt for vår hälsa, så er det jo virkelig den største drivkraften også for globale miljøforandringer. Vi använder 70% av all vår vattenanvändning globalt går ju till matproduktion, bevattningsjordbruk. Nästan all användning av fosfor och kväve som leder till övergödning av sjöar och vattendrag sker inom matsektorn och jordbruksproduktionen. Vi har räknat någonstans mellan 75% och 80% av alla drivkrafter bakom avskogning är också relaterat till matproduktion. Ja, markanvändningsförändring då är också helt fundamentalt. För maten har en väldigt viktig roll. Och klimatförändringar. Det är väl, jag tror det är 25% ungefär av alla växthusgaser som kommer från vårt matsystem.
Är det inte speciellt det europeiska matsystem och det amerikanska matsystem som konsumerar otroligt många resurser på planeten?
Mm. Jo, men det är, alltså det är en global fråga för att men den ser lite olika ut på olika platser i världen. I Europa och USA till exempel så är ju konsumtionen till exempel av kött väldigt hög och kött är väldigt krävande av resurser. Det står för en stor del av markanvändning, stor del av växthusgaserna till exempel. Så här så handlar det mycket om en förändring till en mer växtbaserad kosthållning.
Problemerna är forskjellige runt omkring i världen. I Europa och USA är det stora kødforbrug meget resurskrävande och här drar det sig om förändring till mer plantebaserad kost. I andra delar av världen, för exempel i bestämda delar av Afrika, handlar det meget om lav produktivitet i landbruget och dålig utnyttjelse av resurser. Här spilles många afgrøder på grund av ringe opbevaringsforhold.
I Europa och Nordamerika förlorar vi väldigt mycket för att vi slänger så mycket av det mat som vi producerar. Globalt sett så 30% av all mat som produceras slänger vi. Det är ju helt absurt egentligen när vi har den typen av problem som vi har. Så det här behöver man ju komma till rätta med matsvinn, men i ett senare led i mellan liksom produktion och konsumtion, så närmare konsumtionen, det som vi handlar som konsumenter och handelns roll också i matsvinn till exempel behöver man komma till rätta med.
Det är också ett stort fødevarespil i Europa och USA, men här är det ett led där är tättare på förbruket. Alltså det är fattigproducerade madvaror som spilles. Helt upp till 30% av den samlade fødevareproduktionen.
I andra delar, ta Afrika söder om Sahara, så är det mycket det som man kallar för skördegap. Alltså mellan att skördarna är så låga vad de skulle kunna producera. Så man skulle kunna öka produktiviteten i lantbruket och därmed öka effektiviteten också på resursanvändning. Det skulle minska svinnet på fälten. Man har ofta bortfall. Det kanske är mer torkkänsligt för att man inte har bevattning eller man förlorar skördar för skadedjur och sådär. Så att komma till rätta med en del skördeförluster på fälten och också att man har dåliga förutsättningar för att lagra skörden. Så den typen av problem skulle kunna öka effektiviteten i då Afrika till exempel.
Men är det inte en stor utfordring att öka produktiviteten i Afrika hvis man ikke skal ødelægge de økosystemer, som er der, og hvis man ikke skal lave de samme fejl, som vi har gjort i vores økosystemer?
Mm. Mm. Jo, men altså, man måste öka produktionen på ett smart sätt. Jag har jobbat en del i Västafrika till exempel, i Burkina Faso, där många skördenivåer, det kan ju ligga på någonstans mellan 500 kilo till 1 ton per hektar. Väldigt lågproduktiva landskap. I Sverige så har vi ju en produktion på 10 ton per hektar. Nu kanske inte de har samma förutsättningar att producera 10 ton, men att få, alltså att ändå öka skördarna med relativt, man skulle säkert kunna trippla skördarna utan att det behöver kräva så mycket mer resurser genom en smartare resurshushållning på fälten.
En ting man kan göra är att säkra en bättre utnyttjelse av regnvatten och det kan göras med relativt små investeringar. När linje gäller att bruka metoder som kan förbättra jordens kvalitet, utnyttja gödning och uppnå en bättre näringsvärde i jorden.
Vi har jobbat ganska mycket med till exempel rainwater harvesting, alltså att man skördar regnvatten på fälten. För idag när det regnar så är det väldigt mycket av vattnet som bara försvinner av marken där. Och väldigt lite som faktiskt infiltrerar. För att jordarna ofta inte har den kapaciteten att infiltrera så bra. Men då kan man bygga upp med väldigt småskalig teknik förutsättningar för att stoppa upp vattnet när det rinner av marken och infiltrera bättre i jorden. Om man samtidigt jobbar med förbättrad jordkvalitet också och lite mer näring, ökad organisk material i jorden, så får man också växterna att ta tillvara på det vattnet bättre. Och bara genom den typen av småskaliga investeringar som egentligen inte tar resursen någon annanstans ifrån, så går det alltså att få upp skördarna rätt dramatiskt.
När man ser på begreppet resiliens, ja, så är det ju mycket så den här komplexitet med, ja, att det hela hänger samman. Men med den förståelse så blir det också det blir svårare att agera faktiskt, ja, för det hela hänger samman. Mm. Så var startar man henne när man arbetar med resiliens? Mm.
Jag tycker ett begrepp som kallas adaptiv förvaltning är någonting som jag gillar väldigt väl. För som du säger, vi agerar ju hela tiden. Vi måste ju agera. Från första början, vi vet ju att problemen är så stora. Då kan vi inte fastna i att bara försöka förstå dem. Utan då får man får börja med att i princip sätta upp hypoteser för hur ska vi hantera det här. Och sen måste man också vara medveten om att det här är en början. Vi behöver omvärdera och utvärdera om vi faktiskt gör rätt saker nu. Och det är väl något som man kanske inte har varit väldigt så bra på allt i planeringsprocesser. Att man sätter upp ett mål och så utvärderar man bara på om det här målet har uppfyllts eller inte. Men tänk om målet var fel från början. Så att det här att vi hela tiden också har en process för att utvärdera vart vi är på väg och vara adaptiva, det tror jag är jätteviktigt för att vi måste våga agera även om vi inte har full information. Och så måste vi våga ta oss an de här komplexa och svåra frågorna också för att göra det.
Forskningen i resiliens ger stor insikt i de komplexa förhållanden mellan för exempel fødevare, biodiversitet och ekosystemer. Men hur ska den viden användas i praxis? Line Gordon menar att ett begrepp som adaptiv förvaltning är ett gott redskap. Alltså en förvaltning som intänker tillpassning lige från starten. Därutöver så ska vi inte vara bange för att ta fat på de stora och vanskliga spörsmål. Man ska ta hull på dem och uppställa hypoteser med hänblick på förändring. På Stockholm Resilience Center mötte jag också Sibel Quiros, som arbetar med fødevarelandskaper och resiliens. Sibel är från Portugal och har skrivit PhD om den generella tendens i Europa som handlar om att bjergeegnene avfolkes och därmed helt ändrar karaktär från landbrugslandskaper till skovlandskaper. EU försöker ganska visst via tillskott att motverka den här utvecklingen och fasthålla olika typer av extensivt landbruk för att de är knyttet till en rik biodiversitet. Men Sibel menar att utifrån ett perspektiv av resiliens och ekosystemer så har den aktuella utvecklingen också positiva aspekter.
That it doesn't necessarily only need to be bad, but in some places like in northern Portugal for example, that also can mean an opportunity for actually some of the native old forests to regenerate in these abandoned lands. So you get a totally different type of nature, but you can still have habitats that are highly valuable. It's just that they are different. And then, so sort of what were the pros and cons with this? So there are like a lot of negative trends, but there are also opportunities that we might be underlooking. And this is quite general across Europe.
I relation till förhållandet mellan fødevare- och landbrugslandskaper globalt talar Sibel Quiros om tre spänningsfelter som alla bör adresseras. Det första handlar om den roll som kött spelar i samhället och i fødevareproduktionen. Måske ska vi stoppa med att spise kött. Det är radikala lösningar och så är det mindre radikala lösningar. Men ett eller annat blir vi nödt till att göra.
And then we identified also like mainly three areas of sort of tension or conflict, things that we really need to address right now. One of them, it's of course the role of meat in food production. So do we need to stop eating meat? can we have an intermediate solution? We will only have grass-fed meat that would at the same time help to sustain the open landscape also. I mean, what is the solution? There are like radical suggestions, there are less radical suggestions. What we know is that meat consumption has a very big environmental impact and a huge impact in climate. So this is something that we need to address sooner or later. There's no way out of it.
Det andet spændingsfelt handler om forholdet mellem effektivitet og multifunktionalitet. Altså, på den ene side er der en diskurs om, at vi er nødt til at producere fødevarer mere effektivt for at sikre verdens fødevareforsyning, og på den anden side er vi også nødt til at have landskaber med en mangfoldigt liv. Men måske behøver der ikke at være så stort et modsætningsforhold. Men vi kan blive nødt til at gentænke, hvad effektivt er. Og vi skal også gentænke landbrugslandskaber. De producerer nemlig ikke kun fødevarer, men masser af andre ting. Og her kommer multifunktionaliteten ind. Landbrugslandskaber kan producere fødevarer effektivt, og også fødevarer af god kvalitet. Men hvordan skaler vi op, og hvordan får vi en større multifunktionalitet ind i den globale debat?
The other tension is this idea of sort of this kind of between efficiency and multifunctionality. So sort of we have again this discourse on one hand that we need to produce more and more efficiently, and on the other hand, but we need to have diverse landscapes. And that does not necessarily need to be such a dichotomy, maybe. But maybe we need to rethink the way how we think about efficiency and how we think about agricultural landscapes. They don't provide just food, they provide much more than that. And that's this idea of multiple functions in the landscape. But that doesn't mean that they cannot provide good, sufficient quantities of food and good quality. So how do we scale up those things? How can we bring multifunctionality more into the global debate, sort of?
Det tredje spændingsfelt handler om urbanisering. Altså det forhold, at byer og forbrugere bliver afskåret fra fødevareproduktion og de steder, hvor fødevarene produceres. Spørgsmålet er så, hvordan vi kan bruge urbanisering til at skabe forandringer og gå over til et mere bæredygtigt fødevaresystem. Det er så vigtigt, fordi de fleste mennesker faktisk lever i byer. Og der er måder at gøre det på. Line Gordon arbejder med køkkenchefer og kokke, og hvordan madtrends kan medvirke til at skabe forandringer, ikke kun i forbrug, men også i produktionen. Det handler om efterspørgsel på gamle sorter og alsidighed i landbrugsproduktion. I Sverige begynder man at kunne se virkningerne, og når der er efterspørgsel, så kommer der også producenter, der kommer den i møde.
And the last one that a couple of papers are also addressing now that we are doing is about urbanization and how it can be. So it has been seen so far as a disconnect, so sort of a driver of disconnecting people from nature and disconnecting consumers from the food and where it's produced. And what we are exploring is, okay, but how can we use urbanization as a trigger for transformation instead? So sort of it can also bring positive change. So how can urban areas, also because most people live there, right? So how can sort of changing mentalities and affecting urban areas can sort of be a trigger for a sustainable shift in the food system? And there are some really interesting examples. Lena Gordon is working quite a bit with those things. She's working a lot with, for example, the impact of chefs and sort of these new sort of sustainable food trends. How do they impact both consumption but also production? Because once they start like changing how restaurants make their food, what type of they start to sort of, for example, like searching for varieties that haven't been cultivated for years because they want to give a different twist, more into diversity, more into a more sustainable way of eating. And people are really starting to follow these trends quite a lot. I mean, you can see by the increase in TV shows and whatever. So in Sweden, for instance, it starts to have a clear impact, and even also on producers, because if there is a demand for a particular diversity of foods, there will be people that will be willing to produce that.
Du har lyttet til den anden radios udsendelse Feed the World 1 om globale madsystemer, FN's verdensmål, landbrug og planetens grænser. Den første af fire udsendelser. Og udsendelsen er tilrettelagt af Christina Grossmann Due.